Kapitel 16. Var hjulet vävt? Med drakspiran vilande över knäna satt Rand och vräkte sig i draktronen. Eller försökte åtminstone vräka sig. Troner var inte tillverkade för vila, och denna minst av alla kändes det som. Men det var bara en del av problemet. En annan del var att han hela tiden kunde förnimma Alerna. En vag, irriterande närvaro. Om han talade om det för spjutjungfrorna skulle de... Nej, hur kunde han ens tänka på det? Han hade skrämt henne tillräckligt för att hålla henne i schack. Hon hade inte gjort några försök att komma in i gamla staden. Han skulle veta om hon gjorde det. Nej, just nu var Alerna ett mindre bekymmer än den bristfälliga dynan. Trots att hans blå rock med silverbroderier var knäppt ända upp i halsen stördes han inte av värmen. Han hade verkligen börjat lära sig James knep. Men om han kunnat svettas av pur otålighet skulle det ha droppat om honom som om han just klivit upp ur badet. Att hålla sig sval var inte svårt, men det var det däremot att hålla sig stilla. Han tänkte ge Elaine ett Andor som var helt och oskatt. Och mötet denna morgon skulle bli första steget mot detta mål. Om de någonsin ville komma. Och därtill, sa den långe benige mannen som stod framför tronen med entonig röst. 1423 flyktingar från Marundi. 567 från Altara och 109 från Ilien. Så långt folkräkningen inom själva staden har nått fram till detta datum, vill jag tillägga. De få testar av grått hår som Halvin Norrie hade kvar stack upp som fjäderpennor bakom hans öron, vilket passade bra eftersom han varit huvudbokhållare under Morgase. Jag har anställt 23 nya bokhållare för räkningen. Men det är fortfarande allt för få för... Rand slutade lyssna. Visserligen var han tacksam för att Norrie inte hade flytt som så många andra. Men ofta undrade han om någonting var verkligt för denne man utom siffrorna i hans liggare. Med samma knastertorra röst förkunnade han antalet döda under den gångna veckan och priset på rovor från den omgivande landsbygden. Och han anordnade de dagligen förekommande begravningarna för utfattiga, ensamma flyktingar med samma frånvaro av vare sig fasa eller glädje som när han lejde hantverkare för att undersöka skicket på stadsmurarna. För honom var Ilien bara ett land, vilket som helst, inte Shamels vistelseort. Och Rand var bara en regent som andra. Var är de? Undrade han rasande. Varför har Alerna inte ens försökt smyga sig på mig? Moraine skulle aldrig ha låtit sig skrämmas bort så enkelt. Var är alla de döda? Viskade Luz Tharyn. Varför kan de inte vara tysta? Rand skrockade tyst. Det måste ha varit ett skämt. Charlin satt ledigt på huk vid ena sidan av tronpodiet och på andra sidan satt rödhårig Jurien. Idag väntade 20 Athandor, rödsköldar bland salens kolonner tillsammans med jungfrurna, vissa med röda pannband. De stod, hukade eller satt. Några inbegripna i lågmälda samtal, men som vanligt såg de ut att kunna handla på ett halvt ögonblicks varsel. Till och med den spjutjungfru och de två rödsköldar som spelade tärning. Minst ett ögonpar var alltid fäst vid Norrie. Få Ale litade på någon våtlänning som var så här nära Rand. Plötsligt dök Bashir upp i ingången till salen. När han nickade rätade Rand på sig. Äntligen, äntligen så bränner de. Den grönvita tofsen svängde när han gestikulerade med det avhuggna Sjornsen-spjutet. Ni har skött er bra, mäster Norrie. Er rapport utelämnade ingenting. Jag ska se till att ni får det guld ni behöver. Men nu har jag andra ärenden som kräver min uppmärksamhet, om ni ursäktar. Mannen visade inga tecken på nyfikenhet eller förtret över att ha blivit så tvärt avbruten. Han slutade bara mitt i en mening, bugade med ett, som ni befaller, er snåd draken, i samma torra ton och backade tre steg innan han vände sig om. Han sneglade inte ens på Bashir när han passerade denna. Ingenting var verkligt utom liggarna. Rand gav Bashir en otålig nick och satte sig upp på tronen rak i ryggen. Älkrigarna tystnade, vilket fick dem att verka dubbelt så beredda. När Chaldenen anlände var han inte ensam. Två män och två kvinnor följde strax bakom honom. Ingen av dem ung och alla klädda i ståtliga brokadkläder. De försökte låtsas som om Bashir inte existerade och lyckades nästan. Men de vaksamma älkrigarna bland kolonnerna var en annan historia. Gyllenblonda Daylin hajade bara till, men Abel och Luen, båda gråhåriga men med hårda drag, tittade bistert på de Karin Shore-klädda gestalterna och kände instinktivt efter de svärd de inte bar idag. Medan Elorian, en fyllig, mörkhårig kvinna som skulle ha varit söt om inte hennes anlete burit en så beslutsamt bistermin, stannade helt och glodde på dem innan hon fann sig och kom ifatt de andra med ett raskt steg. Anblicken av Rand fick dem också att stanna upp, allihop. Snabba, undrande blickar utväxlades mellan dem. Kanske hade de väntat sig att han skulle vara äldre. Ers nåd draken, förkunnade Bashir med ljudlig stämma när han stannat framför podiet. Morgonens första, gryningens prins, ljusets sanne försvarare som världen knäböjer inför i vördnad. Jag ger er först innan Dailin av Taravins hus, först Abel av Pendrars hus, först innan Elorian av Tremandens hus och först Pellevar av Colans hus. När Bashir sa detta tittade de fyra andoranerna äntligen på honom med hopknipna läppar och vassa blickar. Det hade funnits någonting i hans röst som låtit som om han gett Rand fyra hästar. Att påstå att deras hållning blev stelare vore som att säga att vatten blev våtare. Men det var ändå så det verkade när de blickade upp mot Rand. De förmådde inte hejda sina blickar från att glida till lejontronen som skinande och glittrande stod på piedestalen bakom honom. Han hade lust att skratta åt deras ilskna, förnärmade miner. Förnärmade, men också försiktiga, och kanske en aning imponerade mot sin vilja. Rand och Bashir hade tillsammans kokat ihop räckan med titlar. Men delen om världen som böjde knä var ny. Ett senkommet tillskott av Bashir. Det var emellertid Moraine som hade gett honom rådet. Han tyckte sig nästan höra hennes klingande stämma igen. Den första anblick folk får av dig är den som kommer att sitta hårdast fast i deras sinnen. Sådan är världen. Man kan stiga ner från en tron. Och även om man sedan uppför sig som en bonde i en svinstia, kommer alla någonstans inom sig att minnas tronen man satt på. Men om de från början bara ser en ung man, en yngling från landet, så kommer de att missunna honom att stiga upp på sin tron senare, oavsett vilken rätt han har till det och oavsett hans makt. Nåväl, om en titel eller två kunde göra någonting så skulle allting vara mycket lättare. Jag var morgonens första, mumlade Luce Tharyn. Jag var gryningens prins. Rand höll sin min under kontroll. Jag tänker inte hälsa er välkomna. Det här är ert land och er drottningspalats. Men det gläder mig att ni ville hörsamma min inbjudan. Visserligen inte förrän efter 5 dagar, och då med bara några timmars varsel, men det sa han ingenting om. Han reste sig upp, la dragspiran på tronen och gick ner från podiet. Med ett reserverat leende. Var aldrig fientlig om du inte måste, hade Moraine sagt, men var framförallt inte överdrivet vänlig. Var aldrig ivrig. Visade han på 5 bekväma länstolar med kuddar på sitsarna och stoppade ryggstöd. Följ mig, Vi ska talas vid och dricka lite kylt vin. De följde honom naturligtvis, allt medan de betraktade älkrigarna och honom med lika stor nyfikenhet och kanske lika stor motvilja. Båda dera illa dolda. När alla hade satt sig kom ett antal gaishain, tysta i sina vita kaftaner med vin och guldbägare som redan var fuktiga av den varma luften. Bakom varje stol stod en annan gaishain och fläktade med en stor solfjäder, utom bakom Rance. De la märke till det, la märke till frånvaron av svett på hans ansikte. Men inte heller gaishain svettades trots sina yllekaftaner, och detsamma gällde de andra ale. Han betraktade ädlingarnas anleten över kanten på sin vinbägare. Andoraner var stolta över att vara mer rättframma än många andra folkslag, och de skröt gärna med att husens spel var vida mer utbrett i andra riken än i deras, men likväl trodde de att de kunde spela Daystamer när de behövde det. På sätt och vis kunde de det, men sanningen var att man i Carrain och även Cheer betraktade dem som skäligen simpla när det gällde det stora spelets förfinade väv av drag och motdrag. Dessa fyra behöll fattningen större delen av tiden, men för någon som blivit upplärd av Moraine och än hårdare skolad i Cheer och Carrain fanns det mycket att utläsa i varje blick och varje liten min. Först gick det upp för dem att det inte fanns någon stol åt Bashir. Hastiga blickar utbyttes mellan dem och deras miner ljusnade något. Särskilt när de insåg att Bashir var på väg ut från tronsalen med bestämda kliv. Alla fyra tillät sig faktiskt att snegla efter honom med nästan omärkliga, belåtna leenden. De måste tycka lika illa om att det fanns en saldensk här i Andor som Nen och hans anhang. Det var uppenbart vad de tänkte nu. Kanske hade utlänningen mindre inflytande än de hade fruktat. Bashir hade faktiskt inte behandlats bättre än en högt uppsatt tjänare. Dailins ögon vidgades något nästan samtidigt som Luans, och bara ett ögonblick före de båda andras. En kort stund stirrade de så stint på Rand att det var tydligt att de undvek att titta på varandra. Bashir var förvisso en utlänning, men han var också generalmarskalk av Saldi, herre över tre furstendömen och därtill farbror till drottning Chernobia. Om Rand behandlade honom som en tjänare. Utsökt vin. Luan stirrade ner i bägaren och tillade efter viss tvekan. Ersnåd draken. Det lät som om orden dragits ur honom med tång. Söderifrån, sa Elorian efter att ha smuttat på sin bägare. Ett årgångsvin från Tornaganhöjderna. Fantastiskt att ni kan få tag på is i Caimlyn i år. Jag har redan hört folk kalla det för året utan vinter. Tror ni att jag skulle öda tid och möda på att skaffa is, Arand, när världen lider under så många bekymmer? Abels kantiga anlete bleknade och han verkade få tvinga sig att ta en klunk till. Luan å sin sida tömde beslutsamt sin bägare och sträckte genast fram den för att få den påfylld av en gaishain vars gröna ögon blixtrade av ett raseri som passade illa ihop med den envisa mildheten i hans solbrända drag. Att servera våtlänningar var som att vara en tjänare, och blotta tanken på tjänare fyllde ale med förakt. Hur detta förakt gick ihop med förekomsten av gaishain hade Rand aldrig lyckats utröna, men så var det. Dailin höll sin vinbägare i knät och ignorerade den i fortsättningen. På så här nära håll kunde Rand se grå inslag i hennes gyllenblonda hår. Hon var fortfarande förtjusande. Men bortsett från håret hade hon inga likheter med Morgase eller Elaine. Eftersom hon stod på tur som tronföljare efter Elaine måste hon vara en nära släkting. Hon kastade en blick på honom med rynkad panna och tycktes vara på vippen att skaka på huvudet, men sa istället: "Vi är bekymrade över oroligheterna i världen, men framförallt av dem som drabbat Andor. Har ni kallat oss hit för att finna en bot mot dem?" Om ni vet någon, svarade Rand enkelt. I annat fall måste jag söka annorstädes. Många tror att de funnit den rätta boten. Om jag inte hittar den som jag vill ha blir jag tvungen att ta den näst bästa. Detta gav upphov till spända miner. På vägen till tronsalen hade Bashir fört dem över en borggård där Arimilla, Lyr och resten av deras kotteri vistades. Av allt att döma hade dessa gjort det bekvämt för sig i palatset. Det är min tro att ni vill hjälpa till att göra Andor helt igen. Ni har hört min proklamation. Han behövde inte säga vilken. I det här sammanhanget kunde det bara handla om en. En belöning som utlovats för nyheter om Elaine, sa Elorian tomlöst, och hennes anlete blev än hårdare. Som ska krönas till drottning nu när Morgase är död. Jailin nickade. Det verkade bra, tycker jag. Inte jag, fräste Elorian. Morgase förrådde sina vänner och smädade sina äldsta anhängare. Låt oss se en ände på huset Trakans tid på lejontronen. Hon verkade ha glömt bort Rand. Det verkade de allihop ha gjort. Jailin, sa Luan Ahmet. Hon skakade på huvudet som om hon hört det här förut, men han fortsatte. Hennes anspråk är rimligast. Jag röstar för Jailin. Elaine är tronens dotter, sa den gyllenblonda kvinnan med stadig röst. Jag röstar för Elaine. Vad spelar det för roll vem någon av oss röstar på, frågade Abel. Om han dödade Morgase kommer han att... Abel avbröt sig abrupt med en grimas. Sen tittade han på Rand, inte riktigt trotsigt, men som om han utmanade honom att göra sitt värsta och förväntade sig att han skulle det. Tror ni verkligen det? Rand kastade en dyster blick på lejontronen på piedestalen. Varför i ljusets namn skulle jag döda Morgase bara för att sen lämna makten till Elaine? Det är inte många som vet vad de ska tro, sa Elorian stelt. På hennes kinder fanns fortfarande ett par röda fläckar. Folk säger så mycket, mestadels dumheter. Som till exempel... Han ställde frågan till Elorian, men det var Jailin som svarade. Hon såg honom rakt i ögonen. Att ni ska utkämpa sista striden och döda den svarte. Att ni är en falsk drake, eller går i Tervallons ledband, eller båda dera. Att ni är Morgases oäkta son, eller son till en tairensk storförste, eller en ejlman. Hon rynkade pannan igen, men slutade inte tala. Att ni är son till en Eishidé, avlad av den svarte. Att ni är den svarte, eller skaparen i mänsklig skepnad. Att ni ska förgöra världen, frälsa den, betvinga den, bringa en ny ålder. Varianterna är lika många som det finns tungor att uttala dem. De flesta säger att ni har dödat Morgase. Många att ni har dödat Elaine också. De säger att er proklamation bara är en täckmantel för att dölja era brott. Rand suckade. En del av detta var värre än någonting han hört förut. Jag ska inte fråga vilka ni tror på. Varför betraktade hon honom hela tiden med så tankfull min? Hon var inte ensam. Luan gjorde det också. Och Abel och Elorian gav honom den sorts förstulna blickar som han hade kommit att vänta sig från Arimilla och hennes anhang när de trodde att han inte såg. Ser, ser. Det var Luz Tharin, en hes, fnissande viskning. Jag ser er. Vem ser mig? Istället frågar jag, vill ni hjälpa mig att göra Andor helt igen? Jag vill inte att Andor ska gå samma öde till mötes som Carain, eller än värre, som Tarabon eller Aradoman. Jag vet lite om Carathonsägnerna, sa Abel. Jag tror att ni är draken återfödd. Men ingenstans i sägnerna nämns det någonting om att ni ska styra. Bara att ni ska kämpa mot den svarte i Tarmon Gaydon. Rand knöt handen så hårt om vinbägaren att vinets mörka yta skalv. Så mycket lättare det vore om dessa fyra varit som de flesta av de tairenska storfurstarna. Eller de karhainska ädlingarna. Men ingen av dem önskade mer makt för eget vidkommande än de redan hade. Hur vinet än hade blivit kylt betvivlade han att det gick att skrämma dessa människor med kraften. Förmodligen skulle de säga åt mig att döda dem och brinna för det senare. Brinna för det, ekade Luce Therin dystert. Hur många gånger måste jag säga att jag inte vill regera över Andor? När Elaine sitter på lejontronen ska jag lämna Andor och aldrig komma tillbaka, om jag får som jag vill. Om tronen tillhör någon, sa Elorian med spänd röst, så är det Dailin. Om ni menar vad ni säger, låt då kröna henne och ge er av. Då kommer Andor att bli helt. Och jag betvivlar inte att Andors soldater kommer att följa er till sista striden, om det är vad som behövs. Jag vägrar fortfarande, sa Dailin med stark röst och vände sig sedan mot Rand. Jag tänker avvakta och överväga saken, i snåd draken. När jag ser Elaine i livet och krönt och när ni lämnar Andor kommer jag att skicka mina vasaller att följa er oavsett om någon annan i Andor gör detsamma eller ej. Men om tiden går och ni fortsätter att regera här, eller om era ailbildar gör likadant här som jag har hört att de gjorde i Carhain och Tyr. Hon tittade med mörk blick på spjutjungfrorna, rödsköldarna och till och med Guy Shine, som om de plundrade och brände inför hennes ögon. Eller om ni släpper loss dessa män som ni samlar med er amnesti i landet, då kommer jag att kämpa mot er, vare sig någon annan i Andor gör samma eller ej. Och jag kommer att rida vid din sida, sa Luan bestämt. Och jag, sa Elorian, liksom Abel ögonblicket efter. Rand kastade bak huvudet och skrattade utan att kunna hindra det. Hälften av munterhet och till hälften av vanmakt. Ljus, och jag som trodde att ärliga motståndare skulle vara bättre än sådana som smyger bakom ryggen på en eller slickar ens stövelsulor. De tittade besvärat på honom, säkert i tron att det var ett tecken på hans vansinne. Han var inte längre så säker själv. Överväg så länge ni måste, sa han och reste sig upp för att markera att audiensen var slut. Men överväg också detta. Tarmengaden kommer allt närmare. Jag vet inte hur lång tid ni har att fundera på. De tog avsked av honom med lätta huvudböjningar, som mellan likar, och det var ändå mer än när de kom. Men när de vände sig om för att gå tog Grant Dailin i ärmen. Jag har en fråga till dig. De andra stannade upp och verkade redo att vända tillbaka. Endast till dig. Efter en kort tvekan nickade hon och hennes följeslagare flyttade sig en bit längre bort i tronsalen. De iakttog dem spänt men var inte tillräckligt nära för att höra. Du gav mig besynliga blickar, sa han. Precis som alla andra ädlingar jag träffat i Caimlyn, åtminstone alla andoranska ädlingar. Varför? Dailin blickade upp mot hans ansikte och nickade sedan för sig själv. Vad heter din mor? Rand blinkade. Min mor? Kari Althor var hans mor. Det var så han tänkte på henne. Hon hade fostrat honom från det att han var spädbarn till sin död. Men han beslöt sig för att berätta den kalla sanning som han fått veta i Eilöknen. Min mors namn var Shael. Hon var en spjutjungfru. Min far var Janduin, hövding för Tardads klan. Hon höjde tvivlande ögonbrynen. Jag kan svära på det vid vilken ed du vill. Vad har det att göra med min fråga? De är båda döda sedan länge. En lättad min kom över hennes drag. En tillfällig likhet tydligen. Ingenting annat. Jag påstår inte att ni inte känner era egna föräldrar. Men ni talar som man gör i västra Andor. Likhet? Jag växte upp i Tjofloden. Men mina föräldrar är de jag har sagt. Vem är det jag liknar och som får dig att stirra på mig? Hon tvekade, men så suckade hon. Det spelar förmodligen ingen roll. Någon gång måste ni berätta hur det kommer sig att era föräldrar var Eil, men att ni ändå växte upp i Andor. För 25 år sedan. Nej, ännu mer nu. Försvann den dåvarande tronens dotter av Andor plötsligt en natt. Hennes namn var Tigraine. Hon lämnade efter sig en make, Taryn Gale, och en son, Galad. Jag vet att det bara är en tillfällighet, men det är Tigraine jag ser i dina drag. Det kom som en chock. Rand fick själv något av en chock. Han kände sig alldeles kall. Fragment av det som de visa berättat för honom virvlade genom hans huvud. En kvinna, en gyllenblond ung våtlänning. Hon var klädd i sidenkläder. En älskad son. En make som hon inte älskade. Shail var det namn hon tog, uppgav aldrig något annat. Dina drag påminner lite om hennes. Hur kom det sig att Tigraine försvann? Jag är intresserad av Andors historia. Jag skulle vara tacksam om ni inte kallar det historia, i snåd draken. Jag var bara flicka när det hände, men inte så liten. Och jag vistades ofta här i palatset. En morgon var Tigraine helt enkelt inte i palatset och hon syntes aldrig mera till. Vissa påstod att Taryn Gale hade någonting med saken att skaffa, men han var halvt vansinnig av sorg. Taryn Gale Damodred ville mer än någonting annat se sin dotter som drottning av Andor och sin son som kung av Carhain. Han var från Carhain, Taryn Gale. Deras äktenskap var avsett att sätta stopp för krigen med Carhain. Och det gjorde det. Men Tigraines försvinnande fick dem att tro att Andor ville bryta fördraget. Vilket ledde till att de smidde sina ränker så som de gör i Carhain. Vilket i sin tur ledde till Lamans högmod. Och vad det ledde till vet ni naturligtvis, till hon torrt. Min far sa att felet egentligen var Gitara Sidés. Gitara? Det var ett under att han förmådde hålla rösten stadig. Han hade hört det namnet mer än en gång. Det hade varit en Eishidé som hette Gitara Moroso och hade förebådandet skåva som hade förkunnat att draken blivit återfödd på Drakbergets sluttning och på så vis fått Moraine och Shuern att påbörja sitt långa sökande. Det hade varit Gitara Moroso som flera år tidigare hade sagt till Shael att hon måste fly till Eilöknen utan att säga det till någon och bli en spjutjungfru. Annars skulle en katastrof drabba Andor och världen. Dailin nickade, aningen otåligt. Gitara var drottning Modrelains rådgiverska, sa hon rappt. Men hon tillbringade mer tid tillsammans med Tigraine och Luke, Tigraines bror, än med drottningen. Efter det att Luke ridit norrut för att aldrig återvända viskades det att Gitara övertygat honom om att han skulle finna sin ära i stora fördärv eller sitt öde. Andra sa att det var draken återfödd han skulle finna där eller att sista stridens utgång hängde på att han gav sig av. Det var ungefär ett år innan Tigraine försvann. Själv tvivlar jag på att Gitara hade någonting att göra med vare sig det eller Luke. Hon förblev drottningens rådgiverska till Modrelaine dog. Av sorg över att ha förlorat först Luke och sedan Tigraine, sades det. Vilket naturligtvis var början till tronföljdstvisten. Hon kastade en blick på de andra som stod och trampade med misstänksamma och otåliga miner, men kunde inte motstå att tillägga ytterligare en sak. Ni skulle ha funnit ett annorlunda Andor om det inte vore för det. Tigraine skulle ha varit drottning, Morgase endast överhuvud för Trakans hus. Elaine inte född överhuvudtaget. Morgase äktade Taryn Gale när hon väl bestigit tronen, förstår ni. Vem vet vad mer som skulle ha varit annorlunda. Medan han såg henne sälla sig till de andra och lämna salen tänkte han på en annan sak som skulle ha varit annorlunda. Han skulle inte ha varit i Andor, för han skulle inte ha blivit född. allting gick tillbaka till sig själv i ändlösa cirklar. Tigraine begav sig till ejlöknen i hemlighet, vilket fick Laman Damodred att hugga ner Avendoraldera, en gåva från ejlfolket, för att låta bygga en tron, vilket fick Eil att korsa världsryggen för att döda honom. Det hade varit deras enda mål, trots att det kallades för Eilkriget. Och med Eilstyrkorna kom en spjutjungfru vid namn Shael, som dog när hon födde ett barn. Så många liv hade ändrats, så många hade ändats för att hon skulle kunna föda honom på rätt plats vid rätt tid och dö när hon gjorde det. Kari Althor var den mor han mindes, om än vakt, men han önskade att han får träffa Tigraine eller Shael eller vad hon än valde att kalla sig, om så bara en kort tid, bara att ha fått se henne. Det var fåfänga drömmerier. Hon var död sedan länge. Det var färdigt och avslutat. Så varför plågade det honom fortfarande? Tidens hjul och det hjul som är en mans liv vrider sig båda utan medlidande eller nåd, mumlade Luz Tharin. Är du verkligen där, tänkte Rand. Om det finns mer än en röst och några gamla minnen, så svara mig. Finns du där? Tystnad. Han skulle kunna behöva Moraines råd nu, eller någons. Men ens blev han varse att han stirrade rakt in i stora salens vita marmorvägg, stirrad åt nordväst, mot Alanna. Hon var inte på Coolines jakthund. Nej, brände henne. Han tänkte inte ersätta Moraine med en kvinna som utsatt honom för ett så försåtligt angrepp. Han kunde inte lita på någon kvinna som tornet hade vidrört, utom tre, Elaine, Ninive och Egwen. Han hoppades att han kunde lita på dem, åtminstone lite. Av någon anledning lyfte han blicken mot det höga valvtaket och dess fönster i färgat glas som avbildade drottningar och slag omväxlande med det vita lejonet. De stora kvinnobilderna tycktes stirra ogillande på honom och undra vad han gjorde där. Det var förstås bara inbillning. Men varför? För att han hade fått höra om Tigraine. Inbillning eller vansinne? Det har kommit någon som jag tror att du borde träffa, sa Bashir vid hans sida. Och Rand slet blicken från kvinnorna i fönstren. Hade han verkligen blänkt tillbaka på dem? Bashir hade en av sina ryttare med sig, en längre kar, vilket inte var så svårt att vara jämfört med Bashir, med mörkt skägg och mustascher. Hans sneda ögon var gröna. Inte om det är någon annan än Elaine, sa Rand, barskare än han avsett, eller någon som har bevis på att den svarte är död. Jag ska till Carhay nu på förmiddagen. De planerna hade inte funnits förrän orden lämnade hans läppar. Egwen var där, och drottningarna ovanför honom var det inte. Det är flera veckor sedan jag sist var där. Om jag inte håller ett öga på dem kommer någon av ädlingarna att göra anspråk på soltronen bakom ryggen på mig. Bashir gav honom en underlig blick. Han förklarade för mycket. Som du säger... Men jag tror att du vill träffa den här karn först. Han säger att han kommer från First Brand och jag tror att han talar sanning. Eilkrigarna var omedelbart på fötter. De visste vem som gick under detta namn. Rand och sin sida stirrade förvånat på Bashir. Det sista han hade väntat sig var ett sändebud från Samhäll. För in honom. Hamad, sa Bashir och knyckte på nacken, varvid hans yngre landsman lämnade dem med raska steg. Några minuter senare återvände Hamad med en grupp saldener, grupperade kring en man som de höll under nogsam uppsikt. Vid första anblicken fanns det ingenting hos mannen som gjorde skäl för deras försiktighet. Han bar inga synliga vapen och var klädd i en lång grå rock med hög krage och ett krulligt skägg, men ingen mustasch. Båda dera enligt iliansk sed. Han hade kort näsa och bred flinande mun. När han kom närmare såg Rand emellertid att flinet var fullständigt stelt. Hela ansiktet tycktes vara fruset i en glad min. men ur denna mask stirrade ett par mörka ögon fyllda av skräck. När de kommit inom 10 stegs avstånd lyfte Bashir handen, varvid vakterna gjorde halt. Ilianen, som stirrade oanvänt på Rand, märkte tydligen inte detta förrän Hamad satte svärdspetsen mot hans bröst och därmed gav honom valet att stanna eller bli genomborrad. Fången bara sneglade på den svagt vågiga klingan innan han återgick till att stirra på Rand med sina skräckslagna ögon och sitt leende ansikte. Hans händer hängde vid sidorna och darrade lika mycket som ansiktet var stilla. Rand började gå mot honom, men plötsligt var Charlin och Jurien där. De stod egentligen inte i vägen, men de hade ställt sig så att Rand skulle få tränga sig mellan dem för att komma fram. "Jag undrar vad han har råkat ut för," sa Charlin, som betraktade mannen. Ett antal rödsköldar och spjutjungfrur hade kommit fram mellan kolonnerna, några till och med beslöjade. Om han inte själv är ett skuggyngel är han i varje fall vidrörd av skuggan. En sån kan göra saker vi inte känner till, sa Jurien. Han var en av dem som bar det röda tygbandet om tinningarna. Döda med blotta beröringen kanske. Det skulle allt vara ett vackert meddelande att skicka till en fiende. Ingen av dem såg på Rand. Inte direkt, men han nickade. De kunde ha rätt. Vad är ditt namn? Frågade han. Charlin och Jurien steg åt sidan när de förstod att han tänkte stanna där han var. Jag kommer från Shamel, sa mannen stelt, fortfarande storleende. Jag har ett meddelande till draken återfödd, till er. Nåväl, det var ju nog så rakt på sak. Var han en mörkvän eller bara någon stackare som Shamel hade snärit med något av de otäckare flöden som Ashmodin hade talat om? Vad för meddelande, sa Rand. Ilianaren rörde mödosamt på läpparna. Det som kom ut hade ingen likhet med den röst som hade hörts förut. Denna röst var djupare, full av självtillit och hade ett annat uttal. Vi kommer att stå på olika sidor, du och jag, den dag då mörkrets första återvänder. Men varför ska vi döda varandra nu och lämna Grendel och Demandred kvar att tävla om världen över våra lik? Rand kände igen denna röst från ett av Luz Tharins minnesfragment. Det var Shamels röst. Luz Tharin morrade ordlöst. Du har redan mycket att smälta, fortsatte Ilianaren, eller Shamel. Varför bita av ännu mer? Och något så svårtuggat dessutom. Även om inte Samurak eller Ashmodin smyger sig på dig bakifrån medan du är upptagen med det. Jag föreslår vapenvila oss emellan. En vapenvila som ska gälla fram till återkomstens dag. Om du inte angriper mig ska jag inte angripa dig. Jag förbinder mig i så fall att inte gå öster om Maredoslätten, norr om Lugard eller väster om Jahanna. Som du ser låter jag dig få den absolut största biten av kakan. Jag talar inte för resten av de utvalda. Men du vet åtminstone att du inte har någonting att frukta från mig eller de områden jag kontrollerar. Jag förbinder mig att inte hjälpa dem i någonting de gör mot dig eller hjälpa dem att försvara sig mot dig. Hittills har du haft framgång i att avlägsna de utvalda från spelbrädet. Jag hyser inga tvivel om att dina framgångar kommer att fortsätta. Och det i än högre grad om du vet att din södra flank är säker och att de andra kämpar utan min hjälp. Jag misstänker att endast du och jag kommer att vara kvar på återkomstens dag, vilket också är som det borde vara, som det var menat att bli. Mannen slog ihop tänderna med en smäll bakom sitt stela leende. Blicken i hans ögon såg ut att närma sig vansinne. Rand bara stirrade. Ett vapenstillestånd med Shamel. Även om han kunnat lita på att Shamel skulle hålla vad han lovade. Även om det innebar att han kunde låta en fara vila tills han tagit hand om de andra, så innebar det också att utlämna tusentals människor i Shamels nåd. Och nåd var en dygd som mannen aldrig hade ägt. Han kände raseriet glida över tomrummets yta och insåg att han hade gripit Shaidin. Flodvågen av glödhet, sötma och isande orenlighet tycktes ge ett eko av hans vrede. Luce Tharyn. Det var inte konstigt att ursinnet lagts till hans vansinne. Ekot vibrerade i takt med hans eget raseri tills han inte kunde skilja dem åt. Ge Shamael detta meddelande till svar, sa han med kall röst. Varje död som han har vållat sedan han vaknade ska jag ställa honom till svars för. Varje mord han någonsin har utfört eller vållat ska jag ställa honom till svars för. Han undflydde rättvisan i Rhon Doy, vid Nol Camain, vid Sohadra. Fler av Luce Tharyns minnen, men smärtan över vad som skett där, den fasa som Luce Tharyns ögon hade bevittnat, brände över tomrummet som om den vore Rands egen. Men nu tänker jag se till att rättvisa skipas. Säg till honom att jag inte sluter någon vapenvila med de förlorade. Ingen vapenvila med skuggan. Budbäraren lyfte en skälvande hand för att torka svetten ur pannan. Nej, inte svett. När handen sänktes igen var den röd. Små röda droppar trängde fram ur hans porer och hans skall från topp till tå. Hämmad flämtade till och backade undan, och han var inte den enda. Bashir gned sig över mustascherna med en grimas, och till och med älkrigarna stirrade. Målad i rött kollapsade ilianaren i en darrande hög, allt medan blodet spred sig runt honom i en mörk, glimmande pöl där hans fäktande lemmar drog långa spår. Rand iakttog hans dödskamp djupt inifrån tomrummet utan att känna någonting. Tomrummet skärmade av alla känslor, och det fanns hur som helst ingenting han hade kunnat göra. Även om han kunnat konsten att hela, trodde han inte att det skulle ha hjälpt mot detta. Jag tror, sa Bashir, att Shamael kan förstå vad svaret blev när mannen här inte återvänder. Jag har hört talas om att budbärare dödats för att de kommit med dåliga nyheter. Men aldrig att man dödat dem som ett sätt att säga att nyheterna är dåliga. Rand nickade. Ingenting förändrades av mannens död, lika lite som någonting förändrades av beskedet om Tigraine. Se till att någon tar hand om hans begravning. Det skadar inte med en bön, även om det kanske inte heller hjälper. Varför såg drottningarna i de målade fönstren fortfarande så anklagande ut? Tveklöst hade de sett annat som var lika illa när de levde. Kanske till och med i just denna sal. Han kunde fortfarande peka ut var Alana befann sig. Tomrummet förmådde inte skärma av känslan. Kunde han lita på Egwen? Hon hade hemligheter för honom. Jag kanske tillbringar natten i Carrain. Ett märkligt slut för en märklig man, sa Vienda, som kom framstigande runt podiet. Bakom det fanns ett par små dörrar som ledde till ett par omklädningsrum och vidare till korridorerna bakom. Rand gjorde en ansats att ställa sig mellan henne och det som låg på de rödvita golvplattorna, men hejdade sig. Efter en nyfiken blick ignorerade Avienda liket. Under sin tid som spjutjungfru hade hon säkerligen sett lika många män dö som han hade i hela sitt liv. När hon avsåg sig spjutet hade hon förmodligen hunnit döda lika många som han hade sett dö vid det laget. Det var mot honom hennes uppmärksamhet var riktad. Hon mönstrade honom uppifrån och ner för att försäkra sig om att han inte hade blivit skadad. Några av jungfrurna log mot henne, och de gav henne fri väg till Rand, där så behövdes genom att knuffa rödsköldarna åt sidan. Men hon stannade där hon var, rättade till sin sjal och betraktade honom. Det var bra att hon höll sig i hans närhet endast därför att de visa hade sagt åt henne att spionera på honom, vad spjutjungfrurna än trodde. För han kom på sig med att vilja omfamna henne.
Det var han som hade gett henne det elfenbens armband hon bar om handleden, snidat med rosor och törnen, vilket passade hennes läggning. Det var hennes enda smycke, bortsett från ett silverhalsband i det invecklade kandoriska mönster som kallades snöflingor. Vem som hade gett henne det visste han inte. Ljus, tänkte han med avsmak. Han trängtade efter Arianda och Elaine när han inte kunde få någon av dem. Du är värre än Matt någonsin ens funderat på att vara. Till och med Matt var klok nog att hålla sig ifrån en kvinna om han trodde att han kunde vålla henne skada. Jag måste också till Caraine, sa hon. Rand grimaserade. Ett av skälen till att Caraine lockade var att det skulle innebära en natt utan att behöva vistas i samma rum som hon. Det har ingenting att göra med, började hon med vass röst, men bet sig genast i sin fylliga underläpp. Det blixtrade om hennes blågröna ögon. Jag måste tala med de visa, med Amish. Naturligtvis, sa han. Självfallet ska du få det. Det fanns alltid en möjlighet att han kunde lämna henne kvar där. Bashir la handen på hans arm. Du skulle inspektera mina kavallerister igen i eftermiddag. Tonen var lätt, men den blick han gav Rand gav orden tyngd. Det var viktigt, men Rand kände att han måste komma bort från Camelin, bort från Andor. Imorgon, eller övermorgon. Han måste komma bort från alla dessa stirrande drottningar som undrade om någon som var av deras eget blod. Ljus, det var han, skulle slita deras rike i stycken som han gjort med så många andra. Bort från Alana. Han måste komma bort, om så bara för en natt.